Så slå gärna upp Uppenbarelseboken kapitel 2. Innan vi läser själva texten så tänkte jag lite kort gå igenom bakgrunden till själva brevet eller boken, Uppenbarelseboken. Den skrevs på 90-talet tror man. Och inte vårat 90-tal såklart utan det riktiga 90-talet. För 2000 år sedan. Det var alltså mot slutet av aposteln Johannes liv som han skrev den här texten. Man tror i alla fall att det är aposteln Johannes som har skrivit. Så han måste ha varit väldigt, väldigt gammal då. År 90 ungefär, år 95 till och med tror man. Han satt i fängelse på ön Patmos. Förmodligen för att han har spridit evangeliet och blivit fängslad. Den kristna tron är relativt ny fortfarande, men de allra flesta apostlar har redan dött, förutom då Johannes. Så tror man i alla fall att sammanhanget är. Så därför så är det här brevet väldigt, väldigt viktigt för församlingarna att få instruktioner om hur de ska tänka och göra. Situationen för församlingarna, de kristna församlingarna, det är att de romerska myndigheterna blir hårdare och hårdare. Därför att ju tydligare det blir att de kristna inte är bara någon liten judisk gruppering. Då, ju tydligare det blir att det här är en ny religion som är på gång här i Romarriket, desto hårdare blir de mot de kristna. Det blir förföljelser och många församlingar råkar väldigt illa ut därför att romarna vill att de kristna ska bekänna att kejsaren är herre och inte Kristus. Det gjorde alla romare. De bekände att kejsaren är herre och så tände man lite rökelse. Om de inte gjorde det så råkade de ut för en väldigt svår förföljelse. Många, många kristna dog i samband med detta. Men inte bara romarna hade de problem med. Många judiska grupperingar var emot de kristna. Alltså de första kristna var ju judar så det var inget rasistiskt utan det var ett sätt att se på Bibeln och tron på Gud som man bråkade om. De hade också problem med grekiska filosofer som ville komma och ändra på den kristna tron eller föra in sitt eget synsätt som inte stämde överens med det som Paulus hade undervisat till exempel. Så det var många svårigheter för de första kristna. Från alla håll attackerades de. Och då visar sig Jesus för aposteln Johannes när han sitter i fängelset på ön Patmos. Romarna hade tänkt att de skulle få stopp på den här aposteln. Men vad gjorde Jesus då? Jo, han uppenbarade sig själv för Johannes och gav verkligen församlingarna ännu mer av sitt ord. Så Jesus dikterar 7 brev till 7 församlingar och vi ska gå igenom det första idag. Och det är intressant att det är just 7. Jag brukar prata om att namn ofta nästan alltid har någon form av betydelse när man läser i Bibeln. Även siffror, och framförallt i Uppenbarelseboken. Så siffran 7 står för någonting. Normalt sett så står det nämligen för alltså det är Guds tal. Det är kopplat till Gud. Men i Uppenbarelseboken så är det, finns också beskrivet att den här draken i Uppenbarelseboken kapitel 12 hade 7 huvuden. Så då är det definitivt inte kopplat till Gud i det fallet. Så att det är inte så att det nödvändigtvis måste vara Gud som det är kopplat till, men det är fullhet. Så när Jesus riktar sig till 7 församlingar, då förstår vi att han riktar sig till alla församlingar. Det är det som vi ska förstå. Även Paulus skrev 7 brev. Nej, det gjorde han inte. Kuggfråga. Han skrev fler brev än 7, men han skrev till 7 församlingar. Även han. Så ni förstår att det finns en poäng där. Så det här budskapet som vi nu ska läsa, det riktar sig alltså även till oss idag, den hela kyrkan, genom alla tider. Men alla budskap i de här breven kanske inte träffar oss på samma sätt. Ni vet att när man startade många pingstförsamlingar så valde man att kalla dem för Philadelphia. Det är ju hämtat från Uppenbarelseboken därför att man kände igen sig i vad Jesus sa till just dem. Jag är inte säker på att det stämmer så väl idag, kanske längre. Man kanske känner igen sig mer i brevet Efesus som vi ska gå igenom idag. Kanske vi hade hetat Efesierförsamlingen eller någonting sånt. Det vet jag inte. Så Uppmaningen från Jesus när vi läser, går igenom de här texterna, det är att lyssna. Träffar det här dig, så ta till dig budskapet. Då läser vi. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Ni som gillar pedagogik, ni kommer gilla de här sju breven. Därför att de är uppdelade på ungefär samma sätt. De börjar med en adressering till den här församlingen. Vem riktar sig Jesus till? Sen fortsätter de med en presentation av vem Jesus är. Sen kommer beröm. Om det finns något att berömma, så berömmer Jesus den lokala församlingen här. Sen ger han kritik till den lokala församlingen. Om det finns något att kritisera. Sen ger han en varning till församlingen. Sen en befallning till församlingen. Och sen ger han en uppmaning till alla kristna i alla tider. Och så avslutar han med ett löfte om belöning. Som är knutet till ofta uppmaningen eller varningen. Så jag kommer gå igenom det här nu steg för steg. De här åtta olika punkterna som finns i de flesta av de här sju breven. Så den första då. Adressering. Vilka riktar sig Jesus till? Jo, han skriver till församlingens ängel i Efesus. Om vi börjar med Efesus, en stad i dagens Turkiet som kallades för Asiens ljus. Och det är ingen slump att Jesus, när han själv presenterar sig själv, talar om ljus. Allt hänger ihop. Det här var en stad som hade ett av antikens sju underverk, Artemis-templet. Paulus, han bodde där i 3 år. Han undervisade i Tyrannus lärosal, det känner ni kanske till. Man tror att Timotius var biskop i den här församlingen. Och ön Patmos låg precis utanför Efesus. Så förmodligen hade Johannes varit där också ganska mycket. Så det blir den första församlingen han riktar sig till. Väldigt stor stad på den tiden. Världens fjärde största stad på Bibelns tid. Sen säger han, skriv till församlingens ängel. Och det här är lite genant, men vad betyder det? Jo, normalt sett tänker man att ordet ängel, då ser vi en ängel framför oss. En stor gestalt. Men de allra flesta bibelforskare menar att det som menas här är församlingens pastor. Därför att ordet ängel betyder egentligen bara budbärare. Och det är ju det som en pastor på ett sätt är. Man är en budbärare. Jag, så att säga, levererar Guds ord till församlingen och är Guds budbärare till de som kommer till kyrkan som pastor. Men också har också ett ansvar att leverera era saker till Gud. Alltså att man ber. Det finns någon slags budbärarfunktion i att vara pastor. Och det är inte så konstigt egentligen att Johannes skriver på det här, eller att Jesus riktar sig till församlingens pastor. Därför att det var ju han som skulle läsa upp det här brevet för församlingen i Efesus. Eller hur? Han fick ta emot brevet förmodligen då. Och han ska också läsa upp det för församlingen. Så på det sättet så är han ju en budbärare. Han bär bud om vad som Jesus har för direktiv. Men det är ju lite genant att bli kallad för församlingens ängel. Därför att det är man, ju, man känner ju inte igen sig i den beskrivningen kanske riktigt om man är pastor. Men det är så jag förstår att det ska tolkas. Kan ju också ha varit att man på något sätt, varje församling har en ängel som gör något. Det kan ju vara så. Men det står inte så mycket om det utöver det här stället då i Bibeln. Nästa punkt handlar om Jesus presentation. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Nu börjar vi komma in i det här med uppenbarelseboken. Det är mycket sådant symbolspråk. Som tur är för oss idag så just den här versen förklaras i kapitlet innan vad det här handlar om. Det är helt enkelt så att de sju ljusstakarna i texten är de lokala församlingarna. Det står där, så det behöver inte vi spekulera i. De sju stjärnorna, det är församlingens änglar. Alltså pastorerna då, om min tolkning är rätt. Men i alla fall, det här med ljusstakar är lite intressant. För att, har ni hört ordet menora? Det är en sån här sjuarmad ljusstake. Alltså en sån här judisk symbol. En sån här menora, en jättestor sån i guld vad jag förstår, stod inne i templet i Jerusalem på den tiden. Och det symboliserade att Israel ska vara ett ljus för alla andra folk som vill lära känna Gud. Så det finns likheter här. Man kan också säga att en ljusstake lyser inte av sig självt. Den är beroende av olja och eld. Olja och eld är också två tydliga symboler. Vi är beroende av Guds heliga ande och av Guds brinnande eld i våra hjärtan. Så vi som kristna, vi är inte Guds ljus. Det tror jag att vi känner till. Vi känner det oss själva, att vi är inte så mycket ljus, om vi ska vara ärliga. Vi är lika dåliga som alla andra. Men vi kan vara bärare av Guds ljus. Precis som en ljusstake. Ljusstaken lyser ju inte av sig självt. Eller hur? Det måste ju till ett ljus för att en ljusstake ska lysa. Så okej, ja, vi kan vara en ljusstake. Bara Gud sänder sitt ljus genom oss. Han lyser genom oss. Då, så att folk får se liksom Gud genom oss. Det ställer jag upp på. Det är också intressant att det står att Jesus håller de sju stjärnorna i sin hand. Om min tolkning stämmer så betyder det alltså att Gud håller församlingens pastorer i sin hand. Och jag tycker det är en ganska bra bild på ett sätt. Därför att församlingen tillhör inte pastorn. Församlingen tillhör inte församlingsledningen. Utan församlingen tillhör Jesus. Och det är Jesus som bestämmer. Det är han som får leda pastorn. Det är inte pastorn som ska bestämma utan det är Jesus. Och när jag tänker på den här texten så kommer jag ihåg när jag gick på bibelskola i Bjärka-Säby. Jag hade gått och lagt mig. Och jag bad väldigt mycket för att det var i samband med att eventuellt att jag skulle bli ungdomspastor i Bankeryd. Men jag visste inte ifall de i Bankeryd ville att jag skulle bli det eller inte. Och då när jag släckt lampan och gått och lagt mig så uppenbarade sig Jesus för mig. Jag blev helt paff, må jag säga. Där står han. Många, när jag berättat om det här, har frågat mig hur såg han ut. Men jag brukar beskriva det som att om vi tänker oss att en linje längst till vänster så är det rent fysiskt att man ser Jesus. Att han verkligen står där, man ser allt alltså, jättetydligt. Längst till höger så ser man en dröm. Så kan man ju också få se Jesus. För mig var det precis mitt emellan. Jag såg att han stod där. Jag kan inte säga att jag kan urskilja detaljer. Men jag såg att han var där. Och jag ser fortfarande en minnesbilden kvar i hur han stod där och det lyste som av silver. Och det han sa till mig var, det är min församling. Och det fick mig att förstå att Det är alltså inte församlingsledningen i Bankeryd som bestämmer om jag ska bli pastor eller inte. Utan det är Jesus som bestämmer. Vill han att jag ska vara där, då kallar han mig dit. Och det gjorde han. Så jag kunde från den dagen då slappna av och känna mig trygg och lugn i det. Och det är en väldigt viktig sak som man alltid måste komma ihåg. Den här församlingen tillhör Jesus. Det är han som måste få bestämma. Vi förvaltar. Och vi sprider hans ljus. Nästa punkt handlar om beröm. I vers 2 står det så här. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och där vill jag stanna vid lite. Därför att församlingen i Efesus får beröm för deras hårda arbete. Om Jesus hade kommit till oss igår på städdagen, så tror han hade berömt oss. De som var här i alla fall. Jag var glassade i Stockholm på ett hotell. Liksom. Men han berömmer församlingen för deras hårda arbete. Jag tror att det här var en väldigt aktiv församling. En församling som var engagerad i många saker. De kanske hade mycket verksamhet. De slet. De jobbade hårt. Gick till kyrkan och jobbade liksom, den tid de hade. De hjälpte de fattiga. De hade säkert barnarbete. Ja, det är svårt att veta exakt vad de pysslar med, men ni förstår vad jag menar. En väldigt engagerad församling. Och Jesus berömmer dem för deras hårda arbete. Och det är något vi ska ta till oss av. Att man kan få beröm för det. Vi som församling bygger på att vi alla hjälper till och att vi använder våra resurser för att hjälpa människor på olika sätt. Givetvis kan man göra det individuellt också. Men jag tror att Jesus verkligen vill att vi som församling går samman och jobbar hårt för de saker som finns på vårt hjärta. En församling ska inte bara drivas av ett fåtal personer som gör allt. Och vi vet ju, när man tänker efter, så tror jag att många tänker kanske på någon person här nu som gör väldigt mycket hela tiden och sådär. Vi behöver hjälpa de personerna så att inte alla, så att inte bara ett fåtal gör allt. Det andra som Jesus berömmer församlingen i Efesus för, det är deras läromässiga tydlighet. Det är något som vi som församling kanske inte är så där överdrivet engagerade i. Jag vet inte om vi hade fått beröm för den här saken. Men de fick det i Efesus. De verkar ha brytt sig väldigt mycket om att det ska stämma läromässigt med Paulus undervisning, med Jesus undervisning, med Bibeln. Liksom. Det var ju ganska vanligt på den tiden att det kom apostlar till församlingen. Eller folk som kallade sig för apostlar och profeter och sådär. Och ibland kanske de var där, det kanske var rätt. Men ibland så var de falska apostlar och falska profeter och kom med budskap som inte stämde överens med Bibeln. Det vi kan se hos den här församlingen, det var att de verkligen granskade vad folk sa. Hur många här inne, nu behöver inte göra en handuppräckning, men tänk efter själv. Har du någon gång granskat det jag har sagt? Har du gått hem till din bibel och tänkt liksom, Christian sa något väldigt konstigt där i söndags. Alltså. Det måste jag kolla om det stämmer med bibeln. Har du gjort det någon gång? Jag tror att de flesta här inne hade fått underkänt på den punkten. Men det är en viktig punkt. Det står väldigt mycket om detta i bibeln. Läromässig tydlighet. Att vi ska tänka rätt om bibeln, om sanningen, om Jesus, vem han är. Alla de här bitarna. Det är viktigt och de får beröm för att de gör det. Sen går vi till kritiken. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Jesus är alltså nöjd med ganska mycket i den här församlingen i Efesus. Men egentligen så är det viktigaste som han vill kritisera. De har övergett kärleken. Inte att kärleken har falnat lite. Eller att den har minskat lite. De har övergett den. Och det är en ganska viktig sak för en kristen. Det här med kärlek alltså. Det är ganska fundamentalt. Ett av de absolut centralaste bibelorden som finns är ju älska Gud av hela ditt hjärta och älska din nästa som dig själv. Det återkommer gång på gång på gång. Och när folk frågar Jesus, vad är det viktigaste budet? Då svarar han just det. Älska. Det är det allt bygger på. Det är grunden för våran tro. Har vi inte kärlek, så säger Paulus att då är vi som en skrällande symbol. Vi gör bara massa oväsen och det blir inget bra av det. Så det som Efesierna behöver tänka på är att trots att de jobbar hårt och de är noga med teologin, så måste de tänka på varför jobbar de hårt. För att de älskar Gud och sin medmänniska borde vara svaret. För att de älskar Gud. Varför jobbar du hårt och engagerar dig i din församling till exempel? Varför? Är det för att du ska ställa upp? Eller för att du vill ha en position, fin position i församlingen? Är det för att ha pliktkänsla? Är det av tradition? Det finns många svar på den frågan. Det enda rätta svaret är för att jag älskar Gud. Och för att jag älskar mina medmänniskor. Jag avskilde Siv som diakon. Jag kanske borde ha ställt den frågan till henne. Varför vill du bli diakon? För att hon älskar sina medmänniskor, måste ju svaret bli. Det är därför man ska jobba hårt i församlingen. Och samma sak med det här med teologi och lära och sådana saker. De var hårda i sin teologi. De hade visserligen bra teologi och rätt lära. Men varför ska man tro rätt? Varför ska man ha rätt lära? Det finns en risk nämligen, för att om man förlorar grunden i det här med kärlek, då finns det risk att man blir hård och kall och så ser man bara folks fel. Du lever fel, kan man säga till någon kanske. Och du kan ha rätt, men du har glömt varför du säger det. Du säger det inte för att du älskar din medmänniska, utan du säger det därför att du ska ha rätt eller någonting sånt. Därför att det står så i Bibeln. Ja, men det är inte rätt anledning. Utan du ska gå till rätta med din broder eller din syster därför att du älskar den personen. Inte för att du älskar att ha rätt. Så Efesierna, de har övergett sin första kärlek. Och om man skulle jämföra med ett livslångt äktenskap, så känner många av oss igen oss i att den första kärleken, det vet vi vad det var. Man var nykär. Man gav varandra blommor. Det var länge sedan jag gjorde det nu. Tiden har gått och jag gav inte så många blommor då heller. I och för sig. Men ni vet, man gick långa promenader, man pratade med varandra. Man öppnade sitt hjärta. Jag kommer ihåg att jag till och med skrev en dikt till min fru. Det var tider det. Den gamla goda tiden. När man var nykär. Det var mycket fint i det. Och jag tror att det finns en väldigt bra jämförelse här. Alltså. Att den första kärleken innebär att man, alltså om vi jämför då med Gud, det innebär att man läste Bibeln därför att man älskade Guds ord. Därför att man var förälskad i Guds ord. Man bad därför att man älskade Guds röst. Man vittnade om Jesus därför att man älskade sin medmänniska. Man hjälpte nödställda människor därför att man älskade dem. Det är det som Jesus i det här brevet kallar de första gärningarna. De gärningar du gjorde när du var nykär. Du måste tillbaka till dem, säger Jesus. Den första kärleken går också att jämföra med den första tid när Adam och Eva gick omkring i paradiset i Edens lustgård. Och det står att Gud vandrade i lustgården. Gud fanns bland sitt folk. Han gick omkring där. Precis som det står i början av det här brevet att Jesus går omkring i sina församlingar. Det var en tid innan alla bekymmer tog över. Det är en uppmaning, tror jag, till oss också. Att vi behöver gå tillbaka till de här sakerna. De som jag nämnde. Våra första gärningar. Som kommer när man har en nykär, den första kärleken. När vi vittnar om Jesus därför att vi så gärna ville dela med oss av våran tro. Det kanske var länge sedan det var hände nu, senast. När man bad därför man verkligen ville prata med Jesus. Vi behöver gå tillbaka till dem, till det. Sen kommer Jesus in på nästa punkt. Varning. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det är ändå intressant att Jesus säger det, att han ska flytta på ljusstaken. Guds ljus kommer inte finnas i församlingen längre. Församlingen kanske kommer finnas kvar som organisation. Men Guds eld, Guds kärlek, Guds ljus kommer inte finnas där längre. Det är en varning från Jesus. Det måste vi tänka på, att det finns en sån risk för varje församling. Man tappar elden, ljuset från Gud. Känner man igen sig i det, då måste vi tillbaka till våra första gärningar. Men uppenbarligen så omvände sig efesierna faktiskt, därför att församlingen i Efesus levde vidare i flera hundra år till. Sen flikar Jesus faktiskt in ett beröm till här. Han följer inte riktigt ordningen här, men han lyfter fram att han är glad över att efesierna hatar nikolaiternas gärningar. Vet ni vem den här Nikolaus var? Det är faktiskt, man tror, man vet inte, men man tror att det kan ha varit den Nikolaus som omnämndes som en av de första diakonerna. Faktiskt, den här texten som jag pratade om när vi avskilde Siv som diakon. Han var en av dem. De som skulle hjälpa till med det praktiska. Men han verkar ha, det verkar ha gått lite snett där, så han hittade på en lära. Och i lite senare i uppenbarelseboken står det att den läran handlade om avguda offer och otukt. Så därför kan man ju förmoda att även då lärans gärningar handlade om just avguda offer och otukt, eller hur? Det låter ju inte helt orimligt. Så det handlade om var att efesierna hatade det här som Nikolaus predikade. Han predikade väl förmodligen att de kristna kan äta kött som har offrats till avgudar. Det är helt okej. Ni kan till och med offra det själva till avgudarna. Och otukt, han förmodligen så tyckte han att det var okej att kristna gick till tempelprostitution och så vidare. Men efesierna, de hatade de här gärningarna. De hatade avgudaroffer. De hatade otukt. De ville inte ha alls med det att göra. Det är någonting som Jesus berömmer Efesus för. Det är också någonting som vi behöver ibland tänka på. Som kristna idag, vi kanske inte har tempelprostitution. Men man kan gott och väl granska sig själv och se hur ställer jag mig till sex utav äktenskapet och andra sådana saker. Hur ser man på att man, alltså det här med, nu har inte vi avgudar på samma sätt, men man kan mycket gott och väl göra någonting till en avgud även i Sverige idag. Det är inte någonting som är helt långt bort från verkligheten. Att man värdesätter någonting så högt så att det blir viktigare än Gud. Och då är man på nära att göra någonting till en avgud. Och det ska vi vara noga med att granska oss själva. Hur förhåller jag mig till de här sakerna? Är Jesus nummer ett i mitt liv eller inte? Vi börjar närma oss slutet. Och vi kommer till nästa punkt. En uppmaning. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och det står ju faktiskt till församlingarna. Inte till församlingen. Det är noga med grammatiken här. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att det inte bara är riktat till Efesus. Det är riktat till alla församlingar. Den som hör öron må höra vad anden säger till församlingarna. Man kan ju läsa den här texten gång på gång på gång igen. Man kan höra pastorn predika den. Och man, det bara går förbi. Kan vara för att man inte blir träffad av budskapet. Det är inte relevant för mig idag. Det kan vara så. Men det kan också vara så att man inte bryr sig. Man bryr sig inte om vad Jesus tycker är bra eller dåligt. Det är helt, ja, man är helt det är irrelevant för mig. Så här ser vi att den som har öron må höra vad anden säger. Öppna ditt hjärta för vad anden vill säga till dig idag. Lyssna i ditt hjärta. Säger Gud någonting till mig genom den här texten? Är något av de här budskapen riktade till mig? Det är en uppmaning från Jesus att du ska göra. Om, jag tror faktiskt att det är så enkelt. Är man beredd att ärligt lyssna på den helige andes röst så kommer han att tala till dig. Och gör han det, ta till dig av berömmet ifall han berömmer dig för att du har jobbat hårt. Ta till dig det. Känn dig glad över att Jesus har sett dig. Om du känner dig träffad i att du har fått en varning eller en kritik eller något sånt. Ta till dig det och gör någonting åt det. Det är inte för sent. Utan Jesus talar till dig för att han bryr sig om dig. Avslutningsvis nu. Det bästa kommer sist. Löftet. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Livets träd, det känner vi till. Det nämns i skapelseberättelsen. Det är ett av träden i Guds paradis. Det är ett träd som vars frukt människorna inte fick äta. Eftersom de då kommer få evigt liv. Löftet om belöning är ofta ihopkopplat med varningen som församlingen får. Och vi såg ju då att de varnades för att de uppmanas att omvända sig och återvända till sin första kärlek. Att de ska avstå från nikolaiternas avgudadyrkan och otukt. Och då hänger löftet ihop med det här. Därför att om ni avstår från otukt så kommer ni att få återvända till det oskuldsfulla paradiset, skapelsens begynnelse, en tid av kärlek, en tid av nyförälskelse mellan Gud och människa. Det är ett löfte om belöning. Du ska få komma tillbaka till den här första kärleken mellan dig och Jesus om du avstår från nikolaiternas otukt. Du ska få byta en oren kärlek mot en helig. Det är ett löfte från Gud. Det andra löftet hänger ihop med också med varningen. Avstår du från att äta nikolaiternas avguda offer så kommer Gud istället belöna dig med att få äta frukt från livets träd. Om du sätter Gud högst i ditt liv, om du ger han hela ditt hjärta, om du älskar Gud av hela ditt hjärta, så kommer du få äta av livets träd. Det eviga livet blir din belöning. Och för en del så är de här belöningarna ingenting. Vem bryr sig om det när man kan få så mycket annat? Men för några så betyder de här belöningarna allt. Man är beredd att ge livet för det. Att få umgås med Jesus och att få det eviga livet. Det är en belöning som jag tacksamt tar emot.